Röda nejlikan av baronessan Orsi. Inläsning Thomas Lövdahl. Första kapitlet. Paris, september 1792. Tidpunkten var strax före solnedgången och på västra barrikaden trängdes en folkmassa som betedde sig som vilda djur, styrda av hat och hämndlystnad. Under större delen av denna dag hade giljotinen varit upptagen med sitt ohyggliga arbete. Allt som Frankrike hade kunnat skryta med beträffande gamla namn och blått blod hade fått stryka på foten för kravet på frihet och broderskap. Blodbadet hade slutat vid denna sena timme därför att det fanns andra och intressantare saker för folket att bevittna innan samtliga barrikader stängdes för natten. Nu rusade alltså folkmassorna bort till de olika avspärrningarna för att njuta av denna underhållning. Dessa byråkrater var ju ena riktiga dårar. Alla naturligtvis förrädare, män, kvinnor och barn som råkade vara ättlingar till de stora män som sedan korsriddarnas dagar hade skapat Frankrikes ära, hennes urgamla adel. Deras förfäder hade förtryckt folket, hade krossat det under de röda klackarna på sina eleganta, spännprydda skor. Och nu hade folket blivit Frankrikes regenter och krossade i sin tur sina forna herrar. Inte under klackarna, för de gick oftast barfota, utan under en mer verkningsfull tyngd, giljotinklingan. Dagligen och stundligen krävde detta verktyg sina offer. Gamla män, unga kvinnor och små barn. Ända till den dag då det slutligen skulle kapa huvudet på en kung och en vacker ung drottning. Och det var helt i sin ordning. För under 200 år hade folket svettats och slitit och svultit för att hålla ett lösaktigt hov med överflödande lyx. Nu måste arvingarna till dessa gömma sig och om möjligt fly för att undgå folkets blodiga hämnd. Och det var just det som var så roligt att bevittna. Varje kväll innan portarna stängdes och torrkärrorna rullade i procession ut genom de olika avspärrningarna försökte någon dåre till aristokrat undkomma allmänna välfärdsutskottets klor. I olika förklädnader, under olika ursäkter, försökte de smyga sig genom spärrarna som var noggrant bevakade av republikens soldater. Män i kvinnokläder, kvinnor i manskläder, barn utklädda i tiggares trasor. Det var grevar, markiser, till och med hertigar som ville fly från Frankrike och komma till England eller något annat lika förbannat land för att därifrån motarbeta den ärorika revolutionen eller sätta upp en armé för att befria de som en gång hade kallat sig Frankrikes härskare. Men de blev nästan alltid infångade. I synnerhet sergeant Bibot vid västra porten hade en underbar förmåga att upptäcka en aristokrat i den mest perfekta förklädnad. Då började det lustiga. Bibot tittade på sitt offer som en katt tittar på Lotta. Lekte med honom. Låtsades bli lurad av förklädnaden, av perukerna och de andra teater på hitten som dolde den förutvarande ädle markisen eller grevens identitet. Bibot hade en utpräglad känsla för humor. Han kunde ibland släppa ut sitt byte genom porten för att under ett par minuter tro att han verkligen undkommit Paris och snart skulle nå Englands kust i trygghet. Men Bibot lät bara den olycklige gå ett tiotal meter innan han skickade två män och föra tillbaka honom, denna gång berövad sin förklädnad. Det var ett stort nöje. För mycket ofta var flyktingen en kvinna. Någon...